vi kanske ta och dra igång.
Ja, så välkommen kära lyssnare
till The Shattered Library, en Dragon Age podcast på svenska med mig, Janni,
Anna
och Jennifer.
Kära lyssnare, ni följer oss förmodligen redan på Instagram, men om ni inte gör det, mot förmodan, så the.shattered.library på Instagram, och då får man veta när det kommer ett avsnitt. Vi vet att det kommer avsnitt lite oregelbundet. Det är medvetet, det är bara för att ni ska hålla er vakna.
Och ni kan se bilder om vi pratar om grejerna som är visuellt. Vi ska tillägga dem. Och vi svarar på kommentar också.
Ja, det gör vi, det gör vi. Kommentera så får du ett svar av oss. Det är, vem vill inte ha det? Snart kommer vi sälja merch där också. Men det är... Anna bara, nej, sluta.
Nej, jag skäms, sluta.
Så nu börjar vi ett ny säsong, man kan säga, med Dragon Age 2. Och det kommer att finnas 3 akter totalt.
Ja, i mainspelet är det 3 akter. Och sen har vi ju DLC också.
2 DLC. Vi måste också prata om det här DLC:et som inte blev. Men det går fort, för det finns inte så mycket att säga.
Det blir spännande, jag visste inte om det. Så 3 akter och förmodligen en extra episod med DLC, kanske vi ska se. Så vi ska prova att följa den här strukturen. Och idag vi kommer att prata om hur känns det att vara tillbaka i spelet för er som har spelat det redan, inte för mig som är... nu i den. Vi kommer att få höra en sammanfattning från akt 1 från Hanna, och vi kommer att ta upp några diskussionspunkter. Då börjar vi med hur känns det att vara tillbaka eftersom ni spelar igen.
Nej, men det känns ju helt fantastiskt att vara tillbaka.
Ja, som att komma hem.
Det känns som att komma hem, och vilket är sorgligt, för det här är ju en vidrig plats att vara på. Så, men alltså, jag var orolig. Jag var jätteorolig när jag började. Jag tänkte så här, men gud, har jag liksom målat upp bilden av det här spelet som så himla bra i mitt huvud. Det kanske inte är så bra, men det är så bra.
Ja, så jag håller med. Jag var också lite så här... orolig för att jag skulle tycka att det var dåligt nu, så att jag skulle ha tröttnat, och sen också faktiskt för att jag skulle ha spelat det en gång för mycket och nu spelar om det lite för tidigt. Jag kanske skulle väntat 5 år och spelat om det och så, men nej, jag tycker det är trevligt. Det är trevligt. Man minns ju ganska mycket vad som händer såklart, men det är liksom en så här mysstämning. Hur nu det kan gå ihop med Karkål, men ändå.
Hur är det?
Vad roligt. Så jag har börjat spela den förra året faktiskt, eftersom jag kan inte vänta för Dragon Age 4, så jag spelade den enda spel som jag hade inte spelat i franchise. Så nu jag kollar på filmen faktiskt för att komma till den här punkt var jag rage quittade. Så det blir spännande för mig att börja igen efter, jag tror att det är slutet av akt 2. Jag slutade när det börjar känna att vi måste välja mellan mage och templar. Här slutade jag eftersom jag kände nej, jag kör inte på det. När jag måste välja på en faction och jag rage quitar. Jag gjorde det samma i Skyrim. De frågade mig, vem väljer du? Och jag sa, ingen. Hej då.
Ta ditt val och dra.
Men lyckades du spela typ Inquisition? Där måste man ju också välja mellan Templars och Magerna.
Jag tror man kan typ välja ingen. Typ.
Nej, man måste ta en. Eller hur? Man måste ta en. Däremot så framställs inte det valet lika jobbigt som i DA2.
Det håller där är det ju mest bara vem vill åka till först, och så visar det sig att man inte kan åka till den andra. För man,
ja. Lite så, ja. Så.
Nej, precis. Vi kommer att prata om det. Det är en diskussionpunkt. Men den här spel man verkligen känner att de bygger, att det kommer att bara explodera på något sätt. Och jag känner, nej men...
Jag vill inte mer.
Jag vill dra i väg där vad jag vill göra. Så,
Nej, men jag är överraskad över hur fräscht det känns. Det är ju någon slags art style som åldras hyfsat väl ändå, som den är liksom lite tecknad.
Cartoony på något
sätt. Cartoony, ja,
cartoony. Absolut.
Det är ju inte så himla mycket äldre eller yngre än Origins, men det känns ju väldigt mycket nyare. Och andra sidan är det ju en helt annan. Origins började de väl utveckla 10 år innan det släpptes på TV. Och det här har uppenbarligen inte äldre grafik än 2010 när de väl började utveckla det och typ släppte det.
Men hallå, bara, vad heter våra hawks?
Ja, vi måste ju prata om våra hawks.
Och så kan jag sammanfatta sen. Eller? Alltså, vad de heter, vad gör de?
Vilka är de, vilka hawks har vi?
Precis. Vad vill de med sitt liv? Vem vill börja?
Jag kan börja. Okej, min håk heter Lisen. Och hon är lite argare än de brukar vara, de som jag spelar. Jag tänkte att jag måste göra henne till någon annan än min Hanna, som ju var min tidigare gubbe. Det var inte när jag kände dig, Hanna. I'm sorry.
Nej, men jag är så glad att jag trevligas på det här sättet.
Ja. Det var en slags framtida homage.
Exakt. Jag tolkar det så.
Hon heter Lisen och hon är ganska ilsken av sig, men inte så överdrivet ilsken. Men om det är rimligt att ta det här lite ilskna, eller jag slår ihjäl det alternativet, så kommer hon att göra det. Liksom. Hon bär på en inre rage. Jag tror att det här kan vara lite PTSD efter Lothring och Ostagarp. Det är min teori. Hon är rogue. Dual wielder förstås. Det är väl det om henne.
Ska jag? Min håk heter Harrow. lite som en ordvits. För att när jag började spela så läste jag en bok om en Harrow Hawk. Alltså Harrow, H-A-R-K. Som kallades för Harrow bara. Men Harrow Hawk blev då... jag tyckte det var lite kul. Och så tyckte jag väldigt mycket om Harrow som karaktär. Så då tänkte jag att min håk ska bli en... här och hawk. Okej, jag ska sluta. I alla fall. Hon är också arg av sig, eftersom Harrow är arg mot dem hon inte känner, ska säga. Mot dem hon känner och tycker om är hon hemskt snäll, mestadels. Eller försöker i alla fall. Det är Rogue spelar jag nu, efter er inrådan.
Vad tycker du om det då? Var det värt det?
Ja, alltså det är ju någon slags så här jätteskutt man gör framåt när man ska hoppa på en fiende. Och det är ju ganska bra, för man slipper gå fram. Så, det är ungefär så. Mm.
Var din första karaktär också arg, snällt?
Nej, alltså mina första karaktärer blir ju alltid väldigt mähäiga. Alltså att jag försöker vara snäll mot alla. Gör alla glada. Sen i DO2 märker man ju att det blir svårt. jag har väldigt svårt att rollspela första genomspelningen, för att man är så lite lost i det som händer på något sätt. Jennifer?
Så jag började spela igen Dragon Age 2 eftersom Jenny sa till mig att det var den bästa spel i franchise. Men att jag måste spela som en bok, att det är inte min berättelse, att det är berättelsen från Hawk. Så när jag började spela för äkta, jag bara tog för generic karaktär. Så hon är, jag tror hon heter Marianne Hawk från början, så hon är Marianne Hawk, och hon ser ut precis som Hawk. Och det passar bra för mig, tycker jag. Så jag tar det inte så personligt. Hon är väldigt sarkastisk eftersom hon är en immigrant som förlorar allt. Så hon gör mycket skratt och dåliga skratt. Yes, och hon är också rogue förstås.
Gäng. Nu ska de ut på äventyr.
Och vilken äventyr?
Ja, jag ska ju försöka mig på en sammanfattning. Själva ramberättelsen är ju utspelar sig liksom efter allt det som händer i DA2. Alltså det är Varric som har tagits till fånga eller någonting. På något sätt sitter i förhör i alla fall. Och det är Cassandra från Inquisition som frågar ut honom om vad som har hänt egentligen. Och hon vill ju veta var The Champion då, alltså Hawk, är någonstans. Och ja. Ja, och berättelsen som Varric då berättar börjar när Hawk och hennes familj som då består av mamman och två syskon, en syster och en bror, de flyr ifrån, nu ska jag se, Lothering, som ju har blivit attackerat av Darkspawn under Blighten. Så det här är alltså då parallellt med händelserna i början av Origins. Så de flyr, blir attackerade av flera Darkspawns. Det slutar med att en av syskonen dör när en sån här ogre dyker upp. Och vem av dem som dör beror på vilken klass man själv har valt. Har man valt mage så dör systern som ju är mage, och har man valt något annat så dör brorsan. Nu ska vi se, så stöter de väl ihop med Evelyn och hennes man därpå. Han är skadad och, ja, och taintad, så hon på hans begäran då dödar honom för att han ska slippa dö långsam, plågsam död ungefär. Evelyn slår följe med dem. Till slut så blir de attackerade av så många Darkspawn så att det inte är liksom, ja, de kommer inte klara sig. Och då dyker draken upp. Och, exakt. Och det visar sig ju då vara Flemmet som de förvandlar sig då till, till människa. Eller, jo, människa får man väl ändå säga att hon är. Inte alls, just det. Flemmet är ju människa, metaller, ja. Hon förvandlar sig till...
Det här var inte lika komplicerat första gången vi spelade det.
Exakt. Hon förvandlar sig till Flemmet kan vi säga då. Men i alla fall, hon erbjuder sig då att hjälpa dem till någon hamnstad där i närheten så att de kan ta sig vidare till Kirkwall i utbyte mot att de ska ta med sig en amulett och leverera den till keepen i en Dalish-klan som är då utanför Kirkwall. Och det här går man ju med på såklart. Och hon hjälper den. Man kommer till Kirkwall. Där är det en massa andra flyktingar från föräldern som då flyr Blighten. Och man släpps först inte in i staden. Och blir tvungen att muta sig liksom, in. Och för att kunna göra det då, så lovar man bort sitt. Säg ett år eller att arbeta ett år. Och här kan man välja mellan två olika. Antingen någon slags smugglarverksamhet eller mercenary grej. Och båda är ju inte helt lagliga så man får ju så. Men ja, så det gör man. Och här hoppar liksom berättelsen ett år framåt i tiden då när man har betalat av den här skulden. Ja, har gjort sig lite namn i undervärlden ungefär. Så man bor då i Kirkwall hemma hos, det ska jag säga också, just det, man vill till Kirkwall, de vill till Kirkwall för att de har familj där. Mamman hade familj där. Och hon trodde att de var mycket mer välbärgade fortfarande än vad det visar sig att de är. För det är väl hennes bror, den här gamlen, som har spelat bort familjens förmögenhet och liksom inte riktigt kan hjälpa dem att komma in i staden då på grund av det, och det är därför man är tvungen att leja bort sitt arbete då i ett år. Men man bor då hemma hos honom ett syskon och mamman, också den här gamlen, och en hund, icke att förglömma.
Väldigt viktigt eftersom jag var supersur att jag kunde inte spela honom som kompanjon.
Nej.
Jag googlade runt och jag ville ha honom med oss, men vi kan inte.
Man kan ju få fram, eller man kan ju så här,
man kan ju ha honom med.
Så dyker han upp i, eller hon, jag vet inte, är det han eller hon, i striderna, men det är, man kan ju inte ha hunden med sig som Companion är. Yes, men så det är liksom inledningen, och sen slängs man ju lite ut här då i Kirkwall, och det börjar med, eller ja, ganska fort så träffar man på Varric och hans bror, som, och den här brorsan då, Bartrand, har ett projekt på gång där han ska ner i Deep Roads, för han har koll på någon häftig taig som finns en massa grejer att plocka på sig och bli rik på. Och Varric erbjuder en att bli partners mot, är det 50 guldpengar tror jag?
50, ja.
Ja, så att så. Och det säger man ju ja till. Så det här är liksom själva övergripande berättelsen i den här akt 1. Att det är, man ska samla in de här pengarna. Man ska också leta reda på en karta så att man vet vart man ska gå ner i Deep Roads. Och sen när man har gjort det till slut, då kan man på slutet liksom gå till Bartrand och säga varsågod, nu åker vi. Och så åker man till Deep Roads och utforskar den här taigen. Så det är liksom det stora questet. Men däremellan då, så man får ju göra en massa olika saker såklart när man ska tjäna ihop de här pengarna, och det är många quests som går åt till att liksom presentera den här vad ska jag säga, lite grundläggande då, konflikten mellan mage och templarer. För i Kirkwall har det väl liksom blivit en, templarerna har blivit mycket mer brutala, får man väl intrycket av, alltså i sin behandling av major, och det är liksom, det går, ja, överstyr på liksom på båda håll, alltså templarerna på sitt sätt, majorna, alla major kanske inte liksom, ja, är så himla snälla heller alla gånger helt enkelt. Men det är liksom, många quest handlar ju just om att presentera det här ur lite olika vinklar liksom. Vi samlar ju också på oss ett antal kompisar som vi kanske också kan återkomma till sen och prata lite hur vi rekryterar och sådär.
Det kommer att vara i del 2 av den här episoden. Eftersom vi har massor av diskuterat.
Just det. ja, nej, men då kanske jag bara ska säga någonting kort om, alltså, man avslutar ju då med att bege sig ner på den här expeditionen i Deep Roads. Man kommer till den här då taigen som är då något slags, nu får ni hjälpa mig hur man ens uttalar det, primeval taig, som alltså är en taig som föregår första blighten. Och det är därför det är så märkligt att man hittar det här blightad red lyrium där. Det vet vi inte än att det är blightad lyrium i för sig, men nu vet vi och nu är det märkligt och så vidare. Hur som helst, det är väldigt mycket liksom, hela den här taigen är liksom övervuxen typ med red lyrium. Vi hittar den här red lyrium-idolen som kommer att vara viktig fortsättningsvis där. Här då så tar Bartrand den och bara promenerar iväg och stänger dörren om sig och stänger in oss i den här taigen och
vilket as.
Ja, lite alltså. För han vill ju då inte dela vinsten med Varric och Hawk. Ja, och det är ju inte så snällt. Så då får man leta sig ut där på egen hand. Man träffar ju de här rock rates av olika storlekar och kommer till slut ut ur Deep Roads och tillbaka till Kirkwall. Och här, beroende på om man har tagit med sig ett syskon eller inte. Jag gjorde inte det. Och jag är ju systern kvar då. Och då när man kommer tillbaka, då har templarerna upptäckt henne. Och hon kommer att bli skickad till Circle of Magi. Men det finns ju olika alternativ här. Där får ni hjälpa mig lite. Visst är det så att ett syskonet kan dö också om man har låtit dem följa med?
Ja, eller? Det är att, vet du, om man har med syskonet men inte Anders så dör syskonet. Ah. Om man har haft med syskonet och Anders så kan man få Anders att göra syskonet i Grave Warden.
Ah, ja, för de blir taintade.
Mm.
Precis, just det.
Mm. Och då försvinner de också, men de är Grave Wardens.
Ah. Okej, okay, men då är jag med.
Vad händer om Carver kommer inte med?
då blir han templar.
Mm.
Okej.
Okay. Ja, nej, men så där har vi ju lite olika alternativ. Och sen så slutar det väl med att man blir ju ganska rik på den här expeditionen och kommer upp sig lite i världen. Men där slutar akt 1, så jag ska väl inte fortsätta längre än så. Yes. Oh, jag ska också nämna förresten, det glömde jag. Där i början så kommer ju också Kunaris i någon slags skeppsförlisning och slår sig ner i något område i Kirkwall som den här Viscounten är det va? Låter dem få ungefär. Lite oklart vad deras syften är, lite oklart om de verkligen förliste eller inte. Och så där. Men där, det introduceras ju lite i akt 1, men kommer ju mer i akt 2. Så.
Stämningen tycker jag är så himla påtagligt i det här spelet, att det liksom byggs nästan helt på att de sätter en typ av stämning i den här stan med de här kompisarna och med Håk, vem Håk är och liksom relationer mellan de här, att jag tycker att det är så himla genomfört och snyggt. Och så tycker jag att de här laddningsskärmarna, vad heter de? Loading screens. Och jag tycker de är så himla snygga. Eller jag tycker att de gör så himla mycket för att jag är kvar i världen. Och man får ju en liten sån här, du vet väl att man kan göra så här, men oftast är det typ bara någon liten information om vad det är för mat de serverar på puben. Alltså, det kommer lite väl många gånger i och för sig, men jag tycker bara att det är så, jag tycker att det är så snyggt gjort. Jag tycker att det är så smart tänkt.
Jag håller med, jag gillar också de bilderna och också de här, när Varric berättar, då är det ju mer, vad ska jag säga, en liten filmberättelse, men där, det är också stiliserat, tecknat och målat, men väldigt fint gjort. Mm.
Ja, jag älskar de här tecknat cinematics när de berättar vad hände innan, men den motsättning jag håller helt med dig, Jenny, att den är rätt tung när man kommer till Kirkwall och det är en stor fängelsen och man får inte i. Man känner sig väldigt dåligt. Man är bara en immigrant. Den är väldigt väl gjort tycker jag. Mm.
Jag funderar också på om inte ljuden är väldigt bra. Alltså om det inte är väldigt smarta ljud. För att man, det är liksom ekande och det är väldigt metalliska ljud när man går omkring och när man är inne i stan och det hörs liksom, alltså man får en väldigt hård känsla hela tiden. Jag tycker att det är så himla smart bara. Jag blev så lycklig av att återse det där.
Det känns liksom dusty typ, ja. Lite grann. Ja, det är sant. Ja. Och man vet inte vem man kan tro på. Alla är så dåliga och elaka. Och det är typ samma som i äkta livet när det finns en krig och man vill bara gå i stan och ingen är en bra person. Typ.
Ja, men jag tycker att de bygger den här liksom känslan av att man är utsatt på något sätt. Och då är man ju ändå en one man army. Av sällan skådat slag liksom. Men man känner sig ändå väldigt liksom, ja, men utsatt i den här stan, att man inte är välkommen och att man liksom är utstött så. Och jag tycker också att den här grejen att det handlar om en flykting liksom, det är ju väldigt, det är smart och effektivt.
Väldigt effektivt. Ja. Man får veta att det finns ingen mat, att det finns ingen plats. De verkligen utvecklar allt detta genom The Quest.
Jag hade bara önskat att det var lite, alltså för man får ju just det där när man kommer till Kirkwall och bara, ja, men hela staden är full med flyktingar, det finns inte plats för er. Och så kommer man in där och bara, här var det tomt. Så den, det blir lite sådär att det inte är helt, men det är ju lite problem, alltså det är inte en riktigt bra levande stad om man jämför med andra lite bättre levande städer vi har sett sedan dess helt enkelt.
Ja, nej, alltså den är ju helt usel på, ja, att visa det den berättar om.
Det är i alla fall det. Sen är den ju, visar de ju på andra sätt att det är liksom en mängd problem överallt i den här staden. Så.
Men det är ju verkligen sant, och det är väl också det som gjorde att, att många inte, inte fick den här känslan, för att man fick ju jobba själv för att få den. Gjorde man inte det, nej, då, då fanns den ju inte liksom. Och det kan, jag kan tänka att, för det här var ju ett spel som blev, alltså vissa tyckte jättemycket om det när det kom, men väldigt många tyckte ju inte alls om det när det kom. Och jag tänker att det kanske delvis handlar om det där, att de ville berätta någonting som kanske grafiken egentligen inte klarade av att förmedla. Och om man inte är där för, då, för att höra hur det ekar lite tjusigt i gränderna när man springer, utan man liksom, man letar efter draken och de säger att det är jävligt fullt här, men det är ingen jävel på stan. Då blir det såklart en ganska konstig grej. Ja.
Och igen, kanske den är lite för långt eftersom den är väldigt realistisk, och jag tycker inte alls om realistiska spel. Jag spelar för att gå ut i fantasyvärlden, för att leva något annat. Och att spela en flyttning när jag jobbade med detta, jag kände nej, jag kör inte för typ 3 timmar, bara försöka gå i en stan. Det är inte roligt för mig. Så kanske det var också en grej som gjorde att några spelare, de bara slutade innan spelet faktiskt började. Nästa punkt, så det är hur de lyckas att bygga den här elektricitet mellan major och templar hela tiden. Jag tycker själv att de har lyckats på ett väldigt bra sätt.
Nej, men jag håller med, det är många quests som handlar om det här på ett eller annat sätt. Ja, vi får ju både exempel på major som är liksom helt rimliga och bara vill liksom, ja men, låt oss vara, liksom, låt oss vara fria, låt oss leva liksom våra liv, vilket är ju rimligt liksom. Men sen också helt galna major som använder eller tillkallar demoner och gör en massa hemskheter och har ihjäl folk och ja, sådär. Så att det, på ett sätt så kan jag tycka att det fattas ett mellanting, för antingen är de hel reko liksom, eller så är de hur hemska som helst. Och det här gäller templarerna också. Att det finns liksom inte... ja, jag hade önskat en lite fler nyanser kanske. Men de bygger ju upp det här omöjliga valet ganska bra. Så här, vad ska man egentligen... Hur ska man ta ställning till det här? Det är ju hopplöst och liksom... Mm. Det kommer alltid bli fel. Typ,
ändå. Ja, man får glömma att de reko-kidsen, de är instängda i The Tower, eller så är de håller de på att jobba där och är templar, så att vi får helt enkelt aldrig se dem. De bara sköter sig.
Men det var ju ett quest där, det är väl en grupp major som har rymt, men på något sätt lyckats fly från templarerna. Jag tror inte det här är, det var inte Kirkwall-cirkeln utan typ Starkhaven på något sätt, och har gömt sig i någon grotta, och där fanns det ju liksom, då träffar man en snäll templar då innan som bara vill såhär, ja men vi måste liksom få ut dem härifrån, för nu kommer snart de dumma templarerna och då kommer det bli blodbaden ungefär. Och
så ska han är faktiskt en av mina favoritsekundärkaraktär. Han heter Sir Trask.
Sir Trask, just det.
Yes.
Och här finns det ju då, en del av den gruppen major har ju liksom flippat och en del vill bara få vara fria och leva i fred. Och här får man ju liksom, jag vet inte, det går inte att göra ett bra val här på något sätt. Det...
Ja, man kan, men man måste ha gjort massor med quest innan och man måste ha... En väldigt högt, hur säger man, convince.
Aha, är det så?
Men vad är ett bra val? Vad är ens ett bra val här?
Alltså jag vet inte riktigt. Och jag har inte koll på alla möjligheter heller för den delen.
Jag lyckades inte eftersom jag hade inte convince tillräckligt. Men jag faktiskt nästan rage quit eftersom Sir Trask, han återkommer mycket och jag tyckte han var en bra karaktär eftersom han är en templar, men han försöker ändå hjälpa mages eftersom han förstår att situationen är inte
Nej, men precis, svart och vitt. Han står ju där och liksom typ att om vi låter de här andra dumma templarerna komma hit så kommer de ju ha ihjäl hela gruppen oavsett. Liksom, för att, och han menar då att så här, åtminstone en del av de här vill ju bara, men de är inte några blood mage som är possessed av en massa demoner. Nej. Och sådär.
Och den första gången jag försökte att göra att alla var fortfarande okej och i livet och allt, de dåliga templars, de faktiskt dödade Sir Trask.
Oh,
och jag var så chockerad, jag var, what? Så de attackerade honom direkt och sa, nej men du är inte en templar, du får inte bla bla bla. Och jag var, what? Och allt gick till helvete, typ de dödade alla. Så jag reloadade och jag försökte hitta en bättre lösning. Och faktiskt man måste ha väldigt, väldigt bra konvins. För att,
jag tror jag gjorde så, för att jag vill, alltså, jag tänkte så här, ja men jag hade Fenris med mig. så tänkte jag att ja men så här, om de här är, vi lämnar över dem till söken då. Okej, så här, fine. Men så kommer man ju ut där och inser så att nej, de kommer inte att få vara med i någon circle, för att nu tror de här dumma templarerna som har hunnit komma dit då att det här är bara blood mage och de tänker ha ihjäl dem. Och det blir ju helt så där orimligt att låta dem göra det, så att då släppte jag iväg dem. Men Trask och en själv då blir tvungna att döda de här dumma templarerna, vilket också blir helt liksom, jätte, alltså, ja, inte idealiskt.
Okay. Liksom. Det här var jag helt omedveten om kunde hända, kan jag säga, för att jag har ju bara släppt iväg henne och de där andra, och så har jag sagt, så har vi gått hem.
Men vad har du gjort med de dumma templarerna då? Du är inte tvungen att slåss med dem?
Jag har sagt att de inte var kvar. Nej, jag har aldrig slagit med
dem. Okej.
Ja. Intressant, men då kanske jag har max, jag har kanske en tillräcklig poäng då i någon grej. Fenris blev inte superglad, men alla andra var glada.
Jag har inte tagit honom med eftersom jag tänkte, okej, det finns mages, jag tar inte Fenris med.
Det är så få så här quest man kan ha med honom på. Ska undvika allting så.
Ja. Hålls du i ditt hem, jag kommer och dricker vin ibland.
Precis.
Men
his trophy husband.
Exakt, han har lite konstiga idéer och säger lite konstiga saker, men hålla så här hemma.
Det blir bra. Jag går, jag slåss, jag kommer tillbaka, vi dricker vin. Perfekt.
Ja, stackars Fenris. Han är helt gott att ha honom i möblerade rum alltså. Men vet du, jag tyckte det questet var bra, men jag tyckte det var sämre än det borde ha varit. För att jag valde ju det där alternativet då, som jag inte visste att ni inte, att man inte alltid fick, men Hon som då skulle rädda, hon var inte särskilt övertygande. Jag var ganska osäker på om jag verkligen trodde på att hon inte bara försökte rädda sitt skinn. Alltså, jag tyckte inte att de andra var särskilt välskrivna där inne. Alltså,
men är inte det poängen också, att man ska vara osäker på om de här, alltså majorna verkligen menar det de säger? Och är de, eller ja, var de egentligen del av den här, för det är ju någon liksom boss mage som är,
ja,
blood mage typ, och hemsk på riktigt liksom. Ja. Och ska man inte vara lite osäker på om de andra faktiskt var en del av
jo, men det kanske hans man ska, idéer men då, liksom. Men då tycker jag också att det nästan blir, ja, då måste jag ha en väldigt, väldigt stark övertygelse om att The Circle i sig är fel, inte bara att, jag vet inte, men jag är inte säker på att de inte är farliga, då är det lite konstigt om jag släpper iväg folk som är fullständigt bindgalna ute i världen.
Fast de måste ju inte vara bindgalna, alltså man kan ju också så här, om någon hotar en till livet liksom, så gör man saker för att klara sig, om jag menar. Som man, om ingen hotar den, helst skulle absolut inte göra. Så att det är väl också så att så här, visst, de kanske hade använt blood magic och haft demoner att göra. Eller kände sig det, jag vet inte, för att det är också så här, den här konflikten eskalerar ju så pass, så det är klart att så här, vad upplever man sig tvungen till av en situation där man tror att man ska bli dödad liksom?
Ja, nej, men det kan jag nog köpa, men jag hade nog önskat att det skulle framgå tydligt, för jag, om det var så att jag uppfattade att de faktiskt kände sig tvungen, och det skulle jag ha köpt om det hade liksom framställt så. Jag hade nog önskat att de skulle vara lite mer fleshed out, de där Då hade det blivit lite intressantare, för nu var det nästan så att jag kände så här, men jag tror typ inte på det. Jag tror att du, jag vet inte om jag egentligen tänker att du ska vara liksom ute och fri så. Men eftersom jag har Fenris med mig så kommer jag nu att hävda att du ska vara fri, och jag kommer jag satsar på en rival mans den här gången.
Just det, ja, du går ju den vägen. Just det, ja, det
går inte bra hittills. Han blir, ibland blir han orimligt glad när jag säger någonting. Jag bara, what the fuck nu då?
Ja, det finns en ny mekanik i Dragon Age 2 om kompisar. Så man kan vara typ rival eller vad är det? Chivalry?
Friendship och rivalry, tror jag.
Ja, friendship och rivalry. Och beroende på vilken plats man är, man får också extra abilities som kan vara jättebra. Så det finns några som jag maxade direkt. Till exempel Isabelle, hon är OP när vi är vän med henne.
För det här är ju någonting som skiljer Origins och 2:an.
Mm.
Och man förstår ju att de ville gå ifrån Origins, för Origins var ju väldigt gamigt hur man blev kompisar med folk. Alltså man skulle välja exakt rätt sak och man kunde ganska lätt se vad de skulle tycka, och så skulle man typ bara ge dem 350 000 presenter.
Ja, precis. Eller prata extra med dem, och jag tror inte att det gick verkligen fel. Man kunde alltid gå tillbaka till full love.
Men jag tänker att man fattar ju att de ville göra om det där. För att det var ju lite konstigt att det var någon som man egentligen tyckte helt motsatt, men man var ändå superbästig för att man hade gett dem massa typ stövlar. Eller vad man nu gav till dem. Typ såhär, här får du den 8:e boken för idag. Plus. Och då gjorde de ju då det här systemet med rivalry och friendship. Och då blir det ju det att kompisarna reagerar när man pratar liksom. Med och tar olika val, och så har ju de förstås olika åsikter om dessa val. Jag tyckte att det var ganska jobbigt, det här systemet, att hantera. Jag tycker mer om det i grunden än jag tycker om Origins system. Men jag tycker att det är också jobbigt.
Det är lite stressande, tycker jag att det är. För att man, alltså just det här att man ska hålla på och för man hamnar ju lätt i det här att man gamar sina kompisar, och vem ska följa med på det här questet? Jag kan inte kombinera de här två, för då kommer någon av dem bli sur alltid oavsett vad jag väljer. Och det tar en ur lite, och då gillar jag i så fall Inquisitions system bättre, där man inte ser den här skalan ju. Där blir det lite mer, det händer lite mer i bakgrunden på ett sätt som känns... Jag blir inte lika stressad Rimligare. Av det. Ja, nej men alltså precis. Alltså, man kan liksom hela tiden gå in här i det och två och titta, var är vi på skalan? Ja, är jag tillräckligt precis. Åt det här hållet nu?
Precis. Och det är också det här med att maxa dem.
Mm.
Nu har jag maxat typ några få stycken av ren liksom tur. Och Fenris förra gången spelade på ren vilja och uthållighet. Liksom. Men... jag tycker att det är svårt att maxa. Jag tycker att det är jättesvårt att på ett organiskt sätt, för att man vill spela en person som inte är helt liksom bara
enkelspårig.
Ja. Och då kommer man att göra olika val, så att mina, de hovrar ju plus minus noll typ allihopa hela tiden liksom. Och så beror det så himla mycket på vilka man råkar ha med sig, och ibland så läser man den här lilla beskrivningen och man bara, okej, det här är Mage Templar, då ska jag ha med mig Anders och Fenris, för då maxar vi olika håll, och sen bara, nej, det var Kunaris här egentligen, jaha, och då
och det känns att det förstör the immersion när man läser questet och man känner, okej, eftersom det finns mages, jag tar inte Fenris när han är min bästa kompis och min boyfriend och jag vill ha honom hela tiden med mig. Det känns att det förstör någonting för spelaren. Och jag måste säga att det finns några karaktärer som de byggde verkligen fel, eftersom de skulle reagera dåligt med till exempel mages, och ibland det blir inte så. Så för mig, den här system de har, den är trassig faktiskt. Så jag älskar att man kan se var man är, eftersom Inquisition för mig som älskar kompis grejen. Det var väldigt förvirrande att veta om Dorian tycker om mig eller inte. Och till slut det visade sig att jag kunde inte dejta honom. Så det var lite för dult för mig att...
Man ser det ju i tarotkorten. Men det är ju ganska så stora hopp då, eller vad man ska säga.
Precis. Så man kan gå jättelänge i spelet utan att se någon skillnad. Så jag tycker ändå att se den här skallen. Men nej, jag tyckte inte om hur det funkar i Dragon Age 2, jag måste säga.
Samtidigt tycker jag att det här systemet, alltså, på det stora hela tycker jag att det är bättre i Inquisition. Men jag tycker om att de har så otroligt tydliga ståndpunkter allihopa. Och att det gör att jag ändå tänker att de är... Det känns som att de går omkring och tänker på det jag gör. Alltså jag gillar att kompisarna... De funderar.
Och de kommenterar när något händer. Jag tycker mycket när en av dem säger nej men du kan inte säga så. Eller nej men du kommer inte att göra det. Eller det är kul. Det känns bra. Men...
Ja, alltså det finns, och det är klart det gjorde de i Origins också att de kommenterade lite grann så. Men jag tycker de gör det mer här. Men det är klart att det här spelet har ett annat fokus. Så att det är ju kanske inte så konstigt. Men det är ju inte som att det här spelet uppfinner det. Men jag tycker ändå... Nej, men det finns någonting som jag gillar, men det finns också mycket som jag inte gillar.
Vi har en teori om dvärgarnas ursprung.
Just
det. Det vill jag höra.
Ja, det här är jag jättetyckad på.
Det här är kanske den mest lösa teorin jag någonsin har tänkt ut. Men...
Alla de bästa teorierna börjar som lösa innan internet har manglat dem.
Ja, exakt. Jag har också googlat lite och egentligen inte blivit klokare. Sen borde jag ägna det här lite mer tid, hur som helst. Så här, det är egentligen, jag grundar det här på ganska exakt noll. Men jag har liksom lite olika delar som på något sätt verkar hänga ihop. Så jag tänker jag kanske bara kan prata om de här delarna. Så kan vi sen...
Se om vi kommer någon vart.
Ungefär så.
Ja.
Men ja, det här började ju med alltså det här questet där vi ska ner i den här Deep Roads till den här Taigen, vad sa vi att den hette? Primeval Taig. Och där stöter vi på de här rock wraiths i olika format. Det finns ju någon ancient rock wraiths som är svår att slåss med, men sen finns det också en massa små som då kallas för profaner, jag vet inte om det är ett...
Profaner tycker jag låter bra.
Profaner kan vi säga, precis. Och då började jag så här fundera, profaner, vadå profaner? Och det var lite där ur hela den här liksom, jag började... undra vad det var för någonting helt enkelt. Och det vi får veta om de här i det questet i Deep Roads, det är ju att den här Ancient Rock Wraiths berättar lite om dem och pratar om att de har då funnits på den här platsen, jag säger for ages beyond memory, och att de äter lyrium tills de liksom har utplånat allt annat liksom medvetande i sig själva ungefär. Alltså until the need is all they know, säger den här rock wraithsen. Sen läste jag lite på wikin om de här, och det som står där är att det finns liksom legender hos dvärgarna där man berättar om dvärgar som är så korrupta eller så liksom, ja, onda, så att alltså det här The Stone rejects them. Alltså dvärgarna har ju en sån här tanke om att, eller att man pratar om The Stone, och när man dör så ska man återbördas till The Stone. Och det finns liksom någon sån här, kopplingen till The Stone är liksom speciell och helig på något sätt. Men i alla fall, och den här legenden då skulle handla om att det här är då så korrupta dvärgar så att The Stone har liksom avvisat dem. De vill inte, stenen vill inte ta emot dem. Och att då är de liksom dömda att vandra i Deep Roads typ för all framtid.
Jaha, så det skulle vara dem?
Nej, alltså det här är dvärglegend. Jag tänker att det kanske inte är så precis, fast typ så ändå. Jag ska se vilken ände jag ska fortsätta. För att, så här, jag tar de här olika delarna bara utan egentligt samband, så kan vi prata om allting sen kanske. Men det finns då om de här, vad sa vi att de hette, profanerna, profanerna. Ja, så finns det en dikt som finns nedskriven i någon tag från någon unknown author som pratar om hur de är glömda och att de har cried out for justice men blev inte lyssnade på. Och att our children wept in hunger och så we feasted upon the gods, alltså får man då tolka det som att de började äta lyrium. Och att de har väntat här då i eoner i tystnad. We few, we profane. Och någonting med den här tidsperspektivet känns som att det inte riktigt stämmer överens med att det skulle vara dvärgar nu som dör, som på något sätt blir de här, utan att de här är några slags varelser som har funnits här hur länge som helst typ. Och då kommer vi då till DLC Inquisition, The Descent, där vi träffar en The Guardian som det kallas, som är då en jättestor typ, någon slags varelse som liknar de här The Rock Wraiths eller Profanes då väldigt mycket. Men den här då vaktar titanens hjärta. Och det är ju den man får slåss mot där på slutet i The Descent. Så att här, ja, så den har liksom den uppgiften. I The Descent så träffar man ju också den här gruppen dvärgar. Som heter så mycket som Chabrutol eller något sånt här, Chabrutol. Som då har levt här, alltså det är väl inte, jag vet inte om det är under Deep Roads på något sätt, eller alltså avskärmade från det andra dvärgsamhället, och de finns inte ens liksom kvar i dvärgarnas, det här The Memories, där de antecknar allting. Och de här då, de äter också lyrium. Kanske inte bara, men i alla fall, det gör de. Och pratar om dvärgar som har en koppling till titanerna som The Pure. Och det här kan man ju då sätta i någon slags motsats till profane. Om profane betyder att vara utestängd från, om man tänker vad ordet betyder i sig. Ja, nej men att, liksom, att det skulle kunna tolkas som att det står i motsättning till varandra helt enkelt. Och då tänker jag att de här The Profane, eller profanerna, skulle kunna vara en typ av varelse som inte har fått vara med titanerna. Och kanske aldrig blev dvärgarna. Där kommer dvärgarnas ursprung till, liksom, in i det här.
I like it,
är ni med ungefär?
Ja, men då är det ju då att det är ju inte The Stone som har rejectat dem, utan det är titanerna som har rejectat dem.
Alltså, och The Stone tänker jag är en omskrivning för titanerna. Alltså vad är The Stone? Ja. Är inte det titanerna?
Jo, det är det liksom. Det får man tänka.
Så jag tänker att man kan tolka den legenden att så här, ja, de har någon gång i något för aplänge sedan då blivit avvisade av The Stone eller av titanerna av någon anledning. Medan andra blev inte det. Till exempel den här The Guardian. Sen är ju frågan om det nu bara var de här typerna av rock rates där vissa fick vara med titanerna, vissa fick det inte, och dvärgarna kanske är någonting helt annat. Men samtidigt så beskrivs också, nu är ju, alverna är ju inte alltid de mest pålitliga berättare kanske, men i Trespasser så tror jag att det finns liksom mosaiker som berättar om dvärgarna innan. Alltså när titanerna fortfarande fanns, eller var vakna, ska jag säga. De finns väl fortfarande, men när de fortfarande var vakna och beskriver då dvärgarna som witless och soulless workers hos titanerna. Hur som helst, det var lite där jag tänkte så här, kan det här vara dvärgar, alltså någon har en koppling till hur dvärgarna var innan, alltså för jättelänge sedan. Mm. Sen hur utvecklingen har gått från sten till kött och blod, oklart. Ja, ungefär så.
Ja.
Vad tror ni?
Jag tycker det låter jättebra. Det tycker jag.
Mm. Ja, men någonting är det ju, någonting är det med det här ändå.
Jag har två argument. Mm. In favor. En argument är att dvärgarna gör jättebra golems. Man vet det. Och vi såg i Dragon Age Journey att när man använder något annat, det går inte så bra. Så de har något koppling med sten som går längre än andra levande grej. Så om de kommer från sten, det låter rimligt att de kan gå tillbaka till sten på ett mer rimligt sätt. Och ja, så det är en lite blink att kanske det finns en orsak varför de är bra golems.
Jo, det finns ju absolut en parallell där om man tänker var idén till golems, eller alltså vad det skulle komma ifrån om man tänker det här, alltså de har en tanke på sig själva och lyriumkonsumtion, och de här Chabritol ska jag också säga, de är liksom kapslat in sig i någon slags lyriumrustning. Jag tror det kommenteras till och med i Descent att så här, men det här liknar ju liksom lite de här golems konstruktioner, fast kanske inte då lika extremt. Men man kan ju tänka att det här kanske har funnits som en tradition som man då har tagit ett steg längre när man gjorde golems, typ.
Den andra argument som jag har är att vi träffar den här stor, stark golem som vi kan prata med, som säger att han är en visitor.
Och, men är inte det den här Ancient Rock Wraiths du menar då?
Ja.
Ja, precis.
Mm. Och först jag tänkte, visitor, det går bra med vår alien theory. Han är en alien, typ bla bla bla. Men faktiskt om man har en mage med sig i gruppen, magen säger att det är en demon, lyssna inte på honom. Och vad funkar bra med din teori är att demoner, de tar inte possession av sten. De tar possession av levande personer som har starka känslor för något. Så det är mer rimligt att den här demon tog en av de här grejer, eftersom om det är kopplat med dvärgar, det var nära från en dvärg, så han kunde hoppa in och ta.
Ja, men att det är på något sätt något som för det är väl ändå, demoner kan väl så här possessa typ, alltså alla de här skrätten som man får slåss med, det är väl olika typer av demoner, men då får man ju tänka att det har varit levande varelser en gång, och att det är lite det som är kanske kriteriet, för vi ser väl aldrig demoner bara possessa random grejer. Nej.
Jag tror jag inte. Inte i Dragon Age.
Nej.
Så kära lyssnare, om vi är fel, kommentera gärna, ja, men jag tror inte vi har sett en possession av en objekt.
Nej, det känns väldigt Voldemort i så fall. Alltså, det är inte den här världen.
Nej.
Jag tror inte det heller, nej.
Så det funkar också bra med din teori, ja, att det finns sant, något som är levande här. Mm. Om det är inte en alien.
Kan man, det är förstås ingen så här, vi vet fortfarande inte hur dvärgarna uppstod, men vi kanske kan placera det lite grann så här i relativ tid och också tänka att det var något, att de var något innan på något vis, som kanske inte var dvärgar. Det här med att de var som mindless workers, det här att det kanske inte var dvärgar utan det som var innan dvärgar.
Ja, men någonting hände ju när titanerna antingen dog eller gick och la sig och sov.
De har inte den samma koppling med the veil eller, så de är något annorlunda på något sätt.
Förresten, jag läste också då på internet när jag googlade runt att en teori är ju att Sandal är en sån här The Pure som har en koppling till titanerna, och det är därför han kan hålla på och trolla liksom. Och det Ja.
Det är väl ändå rimligt. Det, alltså, det måste man ju tänka att det är rimligt.
Ja.
Har vi något mer vi ska avhandla ikväll?
Så vi hade Red Lyrium. Jag vet inte om vi vill säga något mer om Red Lyrium.
Ja, just det. Jo, men jag hade, det var bara jättekort. För att jag hittade, alltså så här. Det var bara att jag tyckte att det var så konstigt att man stötte på vad som såg ut som Red Lyrium på ställen där det inte borde vara. Och jag kan dela min skärm här så ska vi se om jag har lite bilder som vanligt.
Så ni kommer att se dem på vår Instagram.
Precis. Det är alltså en liten sten, det ser ut som någon slags svart utanpå och sen rött lysande inuti ungefär. Och det här kallades för refined lyrium. Och det ser ju väldigt rött ut alltså.
Det ser absolut rött
ut. Så det var dels den lilla stenen och sen så hittade jag också den här. Som ser ungefär likadan ut, svart på utsidan och lite röd lysande inuti som man säger raw lyrium. Och jag bara funderar, det här kanske betyder absolut ingenting, men att det är ett märkligt färgval när det liksom presenteras väldigt tydligt att lyrium är blått. Liksom. Ja. Och är det rött så är det det här röda lyriumet som inte kan, är så bra.
Kan det vara så att vi ska tänka, alltså det här tycker jag inte är en bra teori, men att vi ska tänka att de inte har någon aning så att de tolkar det så här, alltså.
Vilka är de?
Alltså vet du det, den som, alltså vi får, jag tänker alltid att de här små lapparna som står vad saker är, det är vad min karaktär vet.
Aha.
Så att då skulle kunna tänka att de fattar att det är lyrium men de har ingen jävla aning om vad det är, så det är väl något.
Alltså, så du tänker att det skulle vara utspritt rött lyrium lite sådär på random ställen?
Nej, det tänker jag egentligen inte. Nej, det här var en jättebordig teori.
Eller det, så här, Inquisition så har vi ju mycket rött lyrium liggandes kring. Så att,
fast man, det, borde, man kan ju tycka att någon av de här andra som är med i expeditionen borde reagera om det här var.
Det var konstigt.
Ja.
Det fanns en quest med Isabella var en person säljer lyrium. Ser vi den här lyrium eller inte? Är den rött? Eftersom om den är röd, det betyder att de säljer typ fällhyriumet.
Jag tror inte att vi ser det. Det är i påsar.
Och sen ska jag också säga, det här refined lyrium, den här första klumpen, den hittade jag alltså i den här The Bone Pit Mine, som ju är någon, det är något quest där man ska ner och röja undan lite drakar åt några som bryter någonting i en mine. Så det är ju inte Deep Roads på något sätt.
Nej, och då blir det ju också att för att det
där, lite oklart varför lyrium är där överhuvudtaget.
Ja, ja precis. Lagen, om man ska dra en parallell till Origins när vi undrade över varför det var statyer utspridda till varandra, så den skulle räkna man parallell att här då bara, nu ska vi jobba med lyrium. Vi lägger det på olika ställen. En asset vi gjorde.
Vad jag minns så kommer vi väl fram till att alla statyerna var där av en mycket specifik anledning som vi kanske inte förstod just då. Men
det är sant, det var faktiskt exakt det vi kom fram till. Och då får vi väl tänka att det är som i lyrimet också.
En annan fråga, har vi sett blå lyrimet Ro?
Ja, det gör vi ju.
Eftersom kanske lyriumet är röd i alla fall på början och efter man kan typ refine it så den blir blå och användbart av mages.
Alltså det stod att det var, precis, att det var refined lyrium och så var det raw lyrium.
Eller något annat typ, jag vet inte, typ alambikt eller.
Jag tycker att det lutar åt att det här är ett misstag.
Ja, alltså nästan, för att det är så himla konstigt att de så tydligt introducerar, för det är ju nu vi får träffa på rött lyrium för första gången med den här idolen och som liksom kommer ju få ännu mer förklaras ännu mer, eller ännu mer, men lite mer i alla fall senare. Och att det är så konstigt att ge, jag kan inte hitta på någon förklaring till varför annan lyrium skulle vara röd också. Om det inte var rött lyrium. Liksom.
För antingen skulle de vilja hinta till oss att rött lyrium är jävligt nära ytan. Ett sånt otroligt stort punkt. Men då är det jättekonstigt att ingen reagerar.
Ja. Alltså man kan ju plocka på sig det här. Det är ju så här.
Ja.
Så att det är ju inte så här.
Man borde ju påverkas av det lite grann. Ja,
ja det är väl ändå
den populära teorin i alla fall.
Att det är så att det är något som händer. Men det måste vi också prata mer om. Vad egentligen, vad är det som gör lyrium tänktad? Ja. För att det är ju inte dagspån. Alltså dagspån springer ju runt bland vanlig lyrium hela tiden och verkar ju inte tänkta den. Man verkar heller inte bli tänktad av rött lyrium. Så det här är ju en problemområde alltså, vi måste fördjupa oss i.
Ja, precis. Det är inte så att det bara är en död titans blod.
Det tror jag inte. Ja. Nu ska jag inte svära på det för sig, men jag tror inte det. Det är för sig en intressant... Det skulle ju vara en bra... Eller så här, om man tänker som origin liksom, till rött lyrium, att när det är väl metall som har ihjäl en titan för första gången, så är det då det händer.
Ja.
Jag har inte tänkt på det.
Did I just crack Dragon Age?
Det var intressant vad du sa innan om the visitor, att det var supersvårt combat, eller hur?
Jag tyckte den var fruktansvärd. Jag tyckte den var fullständigt fruktansvärd. Och att, för att innan dess så hade jag liksom, alltså jag hade inte haft några större problem med något liksom. Jag tror knappt att någon hade dött för mig.
Den här stor spindeln med Meryl, den hade jag supersvårt med. Men den här, man har en strategi.
Och jag är ju helt oförmögen att ha strategier. Och det intresserar mig så lite. Så att jag bara testar samma strategi om och om igen. Det är inte dåligt. Jag bara, okej, på åt igen. Och så efter ett tag så kommer jag randomly på att när den typ burrar, då ska man ställa sig bakom en pelare. Men det här hjälper mig bara cirka 30 sekunder innan jag ändå är död.
Jag tror jag ställde ner på Easy direkt bara för att liksom, eller jag menar.
Ja,
jag var okej, jag älskar strategi. Så när jag såg att det fanns pillars och grejer, jag bara,
du såg det?
Jag såg det, men jag blir supersur på spelet eftersom i Origins man kan bestämma var karaktär går och var de stannar. Det finns en command som säger stay. I Dragon Age 2, de tyckte det var roligt att ha en boss med strategy, men de har inte the command stay. Så man måste pausa och dra alla kompisar bakom och göra att de springer i rätt riktning och pausa igen och göra dem springa igen. Så man måste pausa, springa typ 10 gånger för att inte dö.
Det här låter ju jättearbetsamt. Jag förstår precis varför jag inte har
superdumt. Så jag älskar strategi. Jag tyckte det var en fantastisk combat och jag älskade det. Men varför? Det finns ingen kommando för att pausa kompisar. Det går inte att göra. Paradox. Det känns att de byggde spelet med det. Och sen de tänkte, nej men det är för svårt att implementera stay, eller ja, det är för svårt att implementera att man kan swap mellan Archer och Rogue, så vi tar bort den typ. Det känns, jag förstår inte varför de tog bort de här game mechanics som var bra.
Alltså jag använder dem ju så lite i Origins. Mig berörde det inte jättemycket helt enkelt. Men jag förstår ju om man, liksom, om man spelar på det sättet och tycker det är roligt att spela så är det klart att det är... Ja, nej.
Mm. Ja men precis, för då är det ju naturligtvis någonting som inte var en bra sak.
Mm.
Så är det ju bara. Och i det här slagsmålet som jag ju inte klarade... Jag tror att det jag tänkte... Det som irriterade mig var att det blev en helt annan typ av strid. Alltså för jag kan acceptera att jag blir dödad några gånger på en bossfight. Det är inte ett problem. Men att det är så här att jag inte... De har inte förberett mig för att jag ska tänka på det här sättet. Alltså jag blev helt så här... Jag förstod ingenting liksom.
Nej, det känns väldigt Dark Souls. Att om du är inte bakom rätt plats, du bara dör i en gång. Det är inte en Dragon Age-tanken. Om du skulle förlora en del av ditt liv och du måste ta några potions och grejer, okej, fine. Men att du bara dör om du är inte på rätt ställen, det är lite...
Men vet du, jag blev, alltså jag hann bara med en sån här darrning och då stod jag bakom pelaren. Men sen så blev jag, det var ju som att det fanns någonting annat som bara sög ur, för att jag var inte ens i närheten av någon. Min karaktär, de bara dog.
Man måste kolla på skuggan faktiskt i golvet. Det är inte, det är inte själv sten, det är skuggan i golvet som man måste...
Och det
pågår
liksom hela tiden?
Nej, bara när den exploderar.
Men för jag dog ju alltså när den bara var typ som en boll. Och det var andra såna här raids. Jag var jättekonstigt, jag fattade liksom ingenting. Men sen när jag ställde ner på Easy så gick det ju att bara slå ihjäl den. Så det var ju ändå någonting som man kunde fatta. Men jag upplevde nästan att det var något fel på spelet. För att jag liksom så här, jag hann inte ens göra något, ni vet. Och innan dess, när man inte ens har, man har inte haft några problem alls. Så helt plötsligt bara, så är liksom hela mitt party döda på 20 sekunder. Jag fattar inte varför liksom.
Hörs i del 2 av den här episod var vi kommer att prata om kompisar, quest och lite andra grejer. Hej då!
Hej då!